citerade Elin Westberg som var lite grann under SVT-sändningen. Det var Pitbull från Täby som bet i mot hål nummer 13 när hon började få vittring och blodsmak.
Ja, jäklar alltså.
Ja, det är inte så ofta man ser någon som skjuter minus 5 sista 6 för att ta hem en vinst med 2 upp. God morgon, god dag, god eftermiddag och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med i den här podden är William Monér och Wesley Monér. Idag ska vi snacka om Solheim Cup och Ryder Cup. Vilket jäkla tema vi har. Så självklart ska vi gå igenom den här supertävlingen som varit och den som komma skall. Men innan vi landar där ska vi se hur läget är med grabbarna. Så vi börjar med den äldsta broren. Wille, hur mår vi?
Ja, tack så mycket Jonas. Jag är supertaggad för det här avsnittet. Alltså, vad finns det bättre än Ryder Cup och Solheim Cup? Och det ligger liksom mitt i smeten här att de båda spelar samtidigt det här året. Och jättespännande för den här veckan. Jag har haft fullt upp den här veckan för att vi ska flytta här hemma. Så att jag sitter i ett jätteflyttkaos här och samtidigt även ett packkaos för att det är ju faktiskt så att jag och Våfflan ska ner till Ryder Cup.
Det är så jäkla magiskt alltså, att just tajma in det här flyttkaoset med ett packkaos.
Alltså, det är verkligen så att man skulle kunna köra någon form av strategiputtning här eller någonting, jag vet inte vad. Det är riktigt, det är lite så här fångarna på fortet rum hela lägenheten.
Lösa lianen och så ska vi packa ner väskan i den här.
Ja, eller så hela, ja, vänta, inte nudda golv eller någonting skulle du kunna köra mellan kartongerna här. Men nog om mitt flyttkaos. Jag är väldigt taggad för veckan som kommer här nu. Och jag slänger idag i frågan hur det är med min tränarpluggande lillebrorsa då.
Ja, men det är bara bra, William. Det är riktigt fint. Det är ju ja, lite ont i knät som vanligt. Men det får väl vi hoppas att det går över snart.
Ja, Marco Simeone är inte alls kuperad. Så att... Mest kuperade banan i Ryder Cups historia, typ.
Ja, men exakt. Jag och Jonas snackade lite om det. Men jag sa det. Alltså, blir det att man får offra sig, då offrar jag mig, liksom.
Ja, det är bra.
Ja, vem behöver korsband när man då? Vem behöver korsband och menisken när man ska traska på sig Ryder Cup?
Ja, men exakt. Det är lägligt, tänkte jag.
Ja, men bara härligt att höra. Men du har överlevt också din HTU-vecka, gissar jag.
Ja, men det har jag. Det har jag, absolut. Det var en fullspäckad vecka med mycket olika roliga moment. Så det, man är lite småtrött, men det var en givande vecka i alla fall.
Ja, men vad skönt då. Då slänger jag frågan till mig själv. Jonas, hur lägger vi dig?
Vi vill
det blir bra. Jag mår fantastiskt.
Ge oss en sekund så får vi få fråga hur du mår. Hur mår du, kära vän?
Jo, men jag mår bra. Jag mår bra. Jag har sett på självklart mycket sådana kupp i helgen och har laddat för att få en fråga. Hur mår jag?
Jag har faktiskt varit duktig de senaste veckorna och frågat hur du mår.
Ja, det var. Jag tänkte att det skulle bli den naturliga flyter från våfflarna.
Nej, men Wesley skiter i det, vet du.
Men jag vet ju aldrig om Jonas ska fråga 48 andra frågor. Man vill ju ha lite så här andningspaus däremellan. Nu tänkte jag köra på det här.
Nej, men nu är jag faktiskt taggad nog. Så nu tänker jag att vi struntar i det här tjafset. Och så går vi till det som är roligast att prata om. Det som var det är Solheim Cup. Ja, en vecka som började med tragedi men slutade med solsken. Det är väl det enklaste sättet att summera Solheim Cup här nere i Spanien. Efter att ha fått blivit överkörda i fredagens foursomes så har de ätit sig tillbaka egentligen. Och nu när vi spelar in här under söndagskvällen så har egentligen tävlingen precis avgjorts. Och vi har fått se en Carlota Giganda resa sina händer till skyarna och bara ta emot den här spanska befolkningens jubel och kramar från kollegorna. Det, ja, vad ska man säga, ibland känns ju allt det här väldigt orkestrerat och att få en spanjorska som sätter vinnarputten i Spanien under Solheim Cup, det är väl alltså bättre regi är svårt att hitta.
Nej, men alltså vilket, alltså på vilket sätt också, jag menar på så som hon gör det med, ja alltså innan då partien där när Korda slog upp den liksom svinbra till flaggan på 16 där, och sen så bara Siganda svarar upp och sätter den ännu närmare, och sen så Korda som då bränner en väldigt svag putter som känns som man knappt slår till den, och Siganda kan göra birdie och plocka hålet till ett upp, och sen på 17 bara deadar den med ett långt järn liksom. Aj, fruktansvärt imponerande avslutning.
Men kan vi prata om hennes sista putta på 17 eller?
Ja, den var lite
Den är
den
lite för hård tycker jag. Hon nästan får laga nedslag i bakkant.
alltså shit var den jag alltså jag tänkte att den där då näst jag tänkte att den nästan läckte ut höger.
Jag tyckte också det.
Ja, men tänk dig själv, liksom, man har vet om att hela Solheim Cupet det är på den här putten. För hon
Ja.
vill ju inte stå där egentligen på 18 med en Nelly Korda som har känt hugget. Hon har möjlighet, liksom, vet, hon vet om att så länge hon inte bara förlorar matchen så kommer USA att ta hem det. Och det liksom, nu vet hon liksom matchen efter med Lexi Thompson som leder sin och förmodligen håller på att defilera in i mål där lite grann. Och bara liksom känna att jag behöver bara lite nos här så jag kan liksom få chansen på 18. Men ja, det är pressen att veta om det från Carlos Ganda. Det är, ja, även om putten var lite halvhård så kanske det kanske är förståeligt.
Den var ju toklös.
Ja, det, men du
Ja.
snurrade till oss lite. Jag tyckte också att den, precis, att den kanske Wesley var väl lite ironisk där med det hårda, utan jag tänkte att det lite så här inte slog till, men så bara, oh, den höll på att läcka höger, fast den var ju så kort liksom, men
Ja.
det var ju lite spänning i det där och nej, det var jättehäftigt. Jag såg mycket från lördagen och idag under söndagen jobbat lite också och som sagt var lite packning här så jag inte kunnat sett hela spelet. Bara följt det lite med lyssnat på kommentatorerna och sett lite på sidan och sådär.
Ja, det var ganska liknande för mig också, ämnet söndag speciellt. Det var lite grann som att ha radio i lurarna, men att de inte fick kommentera egentligen vad som hände. Det var mer, oh, wow, nej. Sen säger jag en massa namn längs vägen. Det var inte direkt så beskrivande kommentering kanske. Så man kanske behöver se på det snarare för att kunna följa det på ett bra sätt.
Ja, nej, men det var, nej, kul att det är ändå kul, även om inte man tycker det är kul att det blir så spännande, så är det ändå kul att det blir så spännande. Alltså det är det här man vill ha, man vill inte ha en total liksom dominans, det blir så mättat liksom på söndagen då, oftast.
Ja.
Utan när det vilken upphämtning liksom där från 4-0 första dagen och sen 3-1 kommer tillbaka på fredagsmiddagen och sen ser man till att gå, kan man säga, vinnande ur lördagen, framför allt då på bästbollarna på lördagen då, som gör att man skapar den likaställningen inför sista dagen då.
Ja, men ska vi diskutera lite grann svenskornas insats då, de fem härliga kvinnorna som fått vara med och spela den här otroliga tävlingen då, lite grann. Och varför ska vi inte då kanske börja med den som har presterat bäst senaste året, Lynn Grant. Vad har vi att säga om hennes insats under tävlingen?
Ja, nej men alltså första dagen, första rundorna känns ju som att ja, fasen, det shit happens för alla liksom. Man fick en rejäl käftsmäll av USA där första varvet. Kanske lite nervositet och sådär då. Och sen så gör hon väl en jättebra insats på alla sina tre, alltså spela alla rundorna. Hon får ju ett protokoll som blir 3-2, 3-3. Tre vinster, ingen delad och två förluster då, men hon förlorar ju mot Kang som spelar också jättebra. Så att det är
Ja,
väl
har
en
hon...
ganska väl summering.
Ja, men det tycker jag. Liksom, jag tycker, om jag tänker på liksom, den sista matchen hon blev, som ändå togs hela vägen till 18, så är det ju en otrolig prestation. Hon var ju ändå den bärande i första forcen tillsammans med Maja Stark där på fredag morgonen. Och jag tycker liksom att hon ska, även fast det blev förluster i de här två matcherna, så hade det lika väl kunnat bli en 5-0 för henne med tanke på hennes prestation.
Ja, och sen hur bra spelade inte hon och Siganda i bästbollen liksom? Alltså, vad var de? Alltså, jag gillar ju när man fick höra Wetterstrand, som jag känner väl från så många olika utbildningar. Alltså, när han fick frågan, det här är nog den bästa golfen jag någonsin sett i mitt liv. Och kommentatorn frågade, menar du verkligen att det är den bästa golfen du har sett i ditt liv? Ja, men vad ligger de 7 under efter 8 hål? Vad mer kan man göra liksom?
Ja, Ja, alltså det är så jäkla sjukt egentligen. Alltså de hade gjort birdie, det känns som att det var praktiken på varenda hål liksom, fram till 14, det kändes som. För att spela.
Ja, men de, ja exakt, de gjorde ju birdie på de 7 första hålen, gjorde de ju birdie på. Och sen så gör de ju även birdie 8, och jag måste bara tänka, nej, 8 under efter 9 va? Måste bli det.
Och så måste vi
Så.
höja att de då ledde de med ett.
Ja, exakt, det är ju helt sjukt också. Så jag menar, vilken boll alltså, vilken golf att få se, och kul att en av dem är en svensk också.
Ja, det är otroligt bra lirat. Vi hoppas ju till Maja Stark lite grann. Hon kanske inte reste upp till den potential som hade velat se henne, men hon fick ju en gedigen revansch här under söndagens singlar där hon till slut fick besegra den Anila Korpus lite grann på hål nummer 18 där.
Ja, alltså US Open-vinnare också i år.
Ja, precis.
Så
Vi är
att
ännu bättre.
det är ingen dussinspelare direkt.
Nej, man kan kolla igenom den amerikanska laget så känns det som att på pappret så kanske de var lite starkare.
Ja, alltså hon har ju som sagt var en major i år liksom. Så att det är ju skitstarkt av Starken. Jag tycker att hon gör det jäkligt bra på slutet där. Så att, kul att hon spelar bra. Och man kan väl, vad tycker vi? Om man hoppar hit till nästa svenska, alltså vår vice kapten, jättesvår uppgift tycker jag, att liksom få vice kapten och spela och liksom fortsätta vara på någon form av liksom lagledare, Anna Nordqvist. Hon har kanske inte den Solheim Cup hon önskar sig, men får väl också sin revansch på singlarna. Så får vi väl summera det, vad tycker ni?
Helt klart, hon blev ju bärande någonstans i singlarna. Hon verkligen levde upp till sin potential och egentligen det känns som hon hade kontroll över matchen, även fast det svajade och det var enbart, inom parentes då, en 2-1-seger, så kändes det som att hon faktiskt hade kontroll på matchen.
Ja, hon var ju aldrig ner i matchen, utan hon tog ju ledningen där på femte hålet, och sen så höll hon ju hela vägen in egentligen och höll sin ungefär två upp. Känns som att hon även höll emot där lite när under tre upp var hon ett tag där, fick ju då fick ju nu amerikanskan två hål där. Sen så valde hon ju att studsa tillbaka och plockade ändå en vinst med två upp på 17.
Ja, och så tänker jag att vi tar Sagström innan vi går in på dagens egentligen hetaste spelare, Caroline Hedwall. Men Sagström var ungefär, jag tänker säga samma situation egentligen som Anna Nordqvist. Hon har ju spelat tidigare på Solheim Cup, hon har presterat bra tidigare och det kändes som att hon bara gjorde en solid insats rakt igenom hennes tävling, hela egentligen veckans tävlande.
Ja, och menar liksom, det var ju någon delad där, och det menar Sang och Kang, tuff match också då. Spelade ju liksom bara då två varv, eller hur? Blev det då? Eller tre varv kanske blev.
Med singlar blir det tre, men två
Ja,
inte.
men singlar, ja exakt. Så att en delad, en vinst, och sedan söndagen så, ja, hon får stryk, men det är ju ingen mindre än Lilja Wu hon möter liksom.
Nej, det är ju svårt att möta någon som ändå liksom, den ligger 400 par efter fyra spelade hål. Så
Ja, exakt.
Liksom, den heta spelaren i hela fältet egentligen. Som har, ja, Lilja Wu, hon har ju två vinster istället på pappret från Majors i år. Så
Ja, exakt. Så
var
att
en tuff motstånd.
Ja, exakt. Och sen så riktig matchspelslirare, alltså det här känns ju som man möter Wesley i en match ungefär när det kommer till vinnarskallen som Hedvall har, alltså vilket pannben.
Ja, jag ska bara lite kvotera, eller vad säger jag, ska säga, citera heter det. Citera det Lina Westerberg sa lite grann under SVT-sändningen. Det var Pitbullen från Täby som bet i mot hål nummer 13 när hon började få vittring och blodsmak.
Ja, jäklar alltså.
Ja, det är inte så ofta man ser någon som skjuter minus 5 sista 6 för att ta hem en vinst med 2 upp.
Nej, han var tre upp, tre ner på 12:an.
Det känns ju som lite att när hon vänder matchen då känns det som alla européer ökar takten.
Ja, man hände lite hopp då va? För det var väl där någonstans när hela vindbrytaren skedde, liksom mitt, en liten mitt-game. Eller mitt-match som faktiskt behövde liksom gå till Europas sida för att ta hem slutliga segern.
Ja, det var ju verkligen så. Någonting var tvungen att vändas liksom.
Ja. Ja, helt otroligt och fantastiskt. Det ska bli kul att se hur många dagar i sträck de orkar fira där nere i Spanien och Marbella. Det kan väl bli lite champagne, gissar jag.
Vi kan väl låta det vara osagt för de här riktiga idrottskvinnorna, men det kanske är så att de firar det på ett... jag hoppas att de firar på ett bra sätt i alla fall, så att de inte gör några dumheter.
Det är de värda. Men William, ska vi lämna det här och så ska vi faktiskt ta oss vidare på den.
Ja, det tycker jag. Vi ska ju helt enkelt hoppa vidare till nästa tävling som har... man säger, det här är ju en stor tävling då, om vi drar till Solen Cup, men lite mindre tävling, men en väldigt stor tävling för lite svenskar är ju Swish Challenge som har spelats i Frankrike. Där vi har svenskt i toppen. Vi har ju helt enkelt då på Challenge-touren ett särspel där Adam Blomé, våran stora spelare på Challenge-touren, och Jesper Svensson har fått helt enkelt göra upp ett särspel. Och Jonas, har du sett det?
Ja, jag var faktiskt en av de där som faktiskt lyckades se det. Det var inte bekant kan jag inte säga ens, utan det är en golfspelare på hög nivå som även var nere och spelade men stannade kvar och livestreamade det här särspelet på sin
Ja,
Instagram, tror jag.
det
Så då tog...
Fällborg, det såg jag att du skickade det där. Det var ju därför jag... Nu fattar jag.
Precis, så Fällborg Nilsson streamade hela särspelet, så jag stod tillfället i akt och se på två skärmar samtidigt medan jag åt lite mat så här på eftermiddagen. Och det som hände var ju faktiskt att Adam Blomé lyckades vinna på en bogey av alla sänder. Man tycker ju så här, ja men särspel det vinner man på en birdie eller eagle. Men det var otroligt rafflande, för på utslaget så bombar Jesper Svensson ner en drive. Har kanske inte mer än 120-130 meter kvar från det tjockluft. Adam Blomé läcker ett stort släpp ut bollen till höger i en vall som bollen är knappt spelbar, så han måste chippa ut sig till fairway. Så han har 170 meter kvar, medan på sitt tredje slag Jesper
Par fyra, ja.
Svensson, ja, par fyra precis, Jesper Svensson har de här 120-130 meterna. Blomé slänger upp sitt järnslag upp på green, har en 7-8 meter kvar till pinnen, så egentligen ett solitt inspel. Liksom, vad mer kan man göra? Eller begära 170
En
meter?
bogey liksom.
Ja, precis, från rakt igenom. Och Jesper Svensson lyckas slå ner sig in i bunkern, som egentligen är ganska tacksam med tanke på att det var tjockruff och liknande och han visste om att han behövde göra par. Men från bunkern så slår han sitt bunkerslag alldeles för kort, så den fastnar i tjockruffläppen precis ovanför kanten. Så. Och därifrån så tyvärr chip två puttaren och då ger möjligheten till Adam Blomé att två putta och ta hem den här vinsten på särspelshålet. Så väldigt rafflande och väldigt, det var ju tråkigt att det skedde på misstag, men det händer ju också i särspel.
Ja, tråkigt för Jesper Svensson. Det är ju ändå för de där spelarna, det är ju lite pengar i skillnad också. Jag menar, du pratar ju om en 280 000 till Jesper Svensson och en 400 000, lite mer än så, till Blomé. De spelarna är ju mycket, mycket pengar. Men de kommer få sina pengar ändå i slutändan, så duktiga som de här spelarna är. Så att kul att du fick bra resultat där. De hoppar ju upp och Adam Blomé är ju nu trea på rankingen. Och vi har Svensson tar sig upp till femte plats på rankingen. Så att det är skitbra.
Helt fantastiskt, sjukt bra spelat. Och med de orden så tar vi oss vidare till veckans andra segment, nämligen Ryder Cup. Men då över till, ja, det här avsnittets andra otroliga händelse, nämligen Ryder Cup. Istället för en genomgång och resultat ska vi ha ett uppsnack inför den här veckans Ryder Cup. Och vem är inte då bättre att prata om det här än, ja, vi tre såklart. Men vi ska gå igenom lite grann kring banan, vad vi kan förvänta oss från tävlingen, lite otroliga roliga par från båda sidorna, alltså se vilka par vi skulle vilja se spela ihop i de här olika formerna. Men jag tänker att, ja, Wille, hur spelar man en Ryder Cup egentligen?
Ja, men ett Ryder Cup spelas precis som Solen Cup, bara att det är stor skillnad att det ena deltar tjejer och det andra deltar killar. Utan det är ju första dagen så är det foursome och bestbollar som man spelar. Och sedan dag två så är det återigen foursome och bestbollar. Och sen är det ju sista dagen, då är det singlar och då är det alla spelarna som spelar på singlarna. Så att ingen spelare kommer helt enkelt gå ospelad under ett Ryder Cup, utan alla måste ju lira. Det är ju jätteviktigt. med matchningen och få ihop framförallt Forsams och bästbollar som har skapat sig lite försprång inför singlarna i ett riktigt bra plan att försöka skaffa sig. Och där brukar ju då Europa vara vassare rent historiskt. Och USA brukar ju vara vassare på singlarna. Så att jag skulle säga att det återigen här kommer vara viktigt för Europa att skapa sig ett försprång inför singlarna.
Ja, det är just det. Liksom att vi har ju märkt det egentligen i historien som vi är inne på. Att Europa har ju kunnat vara den här lilla lagmaskinen någonstans. Man har fått tillräckligt med stort avstånd inför söndagens sista singlar. Så att man faktiskt kunnat ge upp egentligen några poäng egentligen när deras storstjärnor börjar prestera på full maskin. Men det är väl lite annorlunda i år. Även fast det är storstjärnor i amerikanska laget, så känns det väl lite grann som att de har fått ihop den här lilla kompisklubben som ska in och spela lite.
Ja, alltså det upplevde man ju förra Ryder Cup, att de kändes mer som ett team. Sen så var det ju USA då, nu är det Europa. Det känns inte riktigt som att de är helt förberedda för de europeiska markerna. Bara spontant, jag fattar inte varför inte så många spelade typ BMW, får liksom komma ner till Europa och sen, jag vet inte, jag tycker jag gillar ju verkligen europeerna här, det känns som de har verkligen, nej, nu jäklar får vi släppa upp några snäpp här, nu tar vi några extra inspelsvarv, försöker att känna lite på varandra och liksom få en bra sammanhållning inför Ryder Cup här, så tror verkligen att man gått in för det på ett annat sätt den här gången, och vi känns som vi verkligen kan gå in för det på ett annat sätt, för det känns som vårt lag är bättre och har blivit ett starkare motstånd mot USA som har känts. Om jag frågar mig för ett år sedan så hade jag inte tvekat på att USA hade vunnit Ryder Cup, men jag är otroligt taggad för den här veckan, för jag tror det kommer bli sjukt spännande.
Ja, Wesley, hade du förhoppning egentligen? Vi går backa tillbaka bara ett år här egentligen. Hade du också att känslan av att USA skulle vara de dominerande, eller tänkte du, men det kanske blir lite ganska jämnt det här?
Nej, men alltså, ska jag vara ärlig, som alltid ska vara, då skulle jag påstå att jag ändå haft en god magkänsla om att Europa kommer ta hem det här. Och den magkänslan gav mig ännu mer magkänsla att de kommer vinna nu när Europa vann på Solen Cup också. Eller i alla fall behåll kvar pokalen i sina händer.
Ja, men det är kanske någonting vi får se fram emot, den här återvända dubben då. Liksom. Att nu när man efter pandemin haft turen, kan vi säga, och slänga in Solen Cup och Ryder Cup under samma år. Så om vi håller tummarna så kanske det här blir någonting som vi kan se fram emot framöver också. Att man får två back-to-back-veckor och man kan faktiskt be att både männen och kvinnorna håller i de här troféerna på rätt sida då, kontinenten eller Atlanten, så
ja, och alltså så här, inte för att vara den som är den, men sist jag ville vara på Ryder Cup så fick vi faktiskt en dubbel.
Ja, då kanske vi får hålla tummen att det blir någonting så här igen då, helt enkelt.
Favorit i repris igen.
Ja, jag håller på med i alla fall. Men vi ska som sagt spela lite Ryder Cup på Marco Simon Golf and Country Club. Som vi tidigare tidsligen med, så är det en otroligt ondulerad bana strax utanför Rom, om inte jag helt ute och cyklar.
Korrekt. Och det är en bana som är som sagt var kuperad. Om jag ska ta lite kort hur liksom upplägget kommer vara här. Det kommer ju vara runt, alltså strax under 30 grader, så kommer det vara otroligt varmt där. Vi kommer prata riktigt höga grader. Om inte att det kommer komma upp över 30 grader. Väldigt kuperat. Det kommer vara liksom, det är väldigt tjock ruff då utanför. Och de har ju, det kan man säga lite Europas liksom strategi, att försöka få utslag att kosta mer. För att genom liksom statistiskt så har Europa varit bättre från tee att sätta bollen i spel, inte varit längst. Så att skapa tuffare banor som inte kräver längd utan kräver precision brukar vara gynnsamt. Och det såg vi när det var i Golf National i Frankrike. Det var ju ett otroligt vinnande koncept för Europa då. Man har tänkt lite samma sak. Jag vet inte exakt hur det kommer se ut liksom utanför de dåliga ställena. Jag kan tänka mig att det kan bli en del upptrampat, och det blir ju alltid då. Men vi får ju se lite hur pass tufft det blir. Men utanför fairway ser det ju väldigt, väldigt tjockt ut. Om man ser de första 10 metrarna utanför fairway, där ser det jäkligt tjockt ut. Kommer alla spelare orka spela alla varv på grund av hur kuperat det är och hur extremt varmt det kommer vara? Det vet vi inte riktigt heller.
Nej, det tror jag faktiskt kommer bli en väldigt avgörande faktor. För som man sett tidigare, liksom, tar man liksom Golf National som ett exempel, så är ju den väldigt platt i jämförelse med den här otroliga banan vi ska spela på nu.
Absolut.
Och med de här otroliga temperaturerna, så det kanske inte går riktigt att pusha en spelare fem varv, eller om man då inte har några otroliga fysiska förutsättningar som man kan kanske pressera med en spelare. Men det känns rent spontant att det kommer bli ganska mycket rulljans för spelare.
Jag tror det. Och frågan är till vems fördel det kommer vara rulla runt på spelare. Det blir, och frågan är liksom hur de här spelarna liksom längre ner i stegen, hur pass vassa är de från tee då? För då tänker jag att det kommer vara väldigt mycket från tee som det avgörs. Man har ju sett liksom bilder och videos att det ser ju jäkligt tjockt ut. Om man är bara lite off fairway, då blir det, alltså det finns ju vissa lägen där man inte tar sig tillbaka liksom till green, utan det är bara att spela liksom fram sig med en wedge.
Ja, ja, vi får bara hoppas att det inte går att trampas upp för mycket, utan vi spelar på de här små fördelarna som vi kan ha i Europa, att vi måste vara lite mer precisa från tid. Men det är väl så att så här högt rankat har väl det amerikanska laget aldrig varit på världsrankingen, så att det finns ju förutsättningar att kunna slå bollen rakt utöver långt den här gången. Det är inte bara en Bryce som bombar, utan vi har ju bolltrollare som just Scottie Scheffler i det amerikanska laget, som gör att de kanske är ganska bra på att hålla bollen i spel också.
Ja, absolut. Jag menar, tar du toppen där så är de vassa. Men jag tänker köra den här spelare som jag tror att USA ändå tror mycket på när det kommer till ihopparningar. De har ju slängt in nu. Jag tänker att sådär, Justin Thomas, Ricky Fowler, alltså det är jättestora amerikanska profiler och liksom säga. Om de, nu har ju Thomas sett bra ut, man såg förra veckan här där han var spelade bra på gator, men som till säsongen så har det inte, och Ricky Fowler har spelat bra, men det känns ju ändå som att han, om det liksom händer någonting, så är att de gör grejer från tee. Ja. Och det kan kosta otroligt mycket i match om man kommer lite off i det, så att det är väl vad jag hoppas också.
Att det fortsätter i den
stämningen. Alltså, det finns lite, jag är inte helt kanske opartiskt där i mitt resonerande. Men jag tror att det är många som vill också hålla med mig.
Ja, men när vi är ändå inne på det här med spekulering i spelet, ska vi inte bränna av lite vad vi tror om härliga parningar som är olika lagen då?
Jag tycker att vi får börja med Europa, tycker jag. Jag tycker att vi ska börja med vår bombare här, Våfflan. Vad har du för, har du några sköna ihopparningar?
Ja, men jag har ju det här, William.
Oj, berätta för mig.
Ja, men jag vill gärna se en Ludde Åberg och Rory McIlroy boll.
Ja, det här måste jag bara flika in. Det var min första tanke. Självklart ska vi ha två bombers som de här grabbarna kunna spela tillsammans.
Ja, coolt ju. Coolt.
Ja, riktigt coolt. Men tyvärr så har Göran plockat den nu, Jonas, så du måste ju välja något nytt. Men
nej, jag behöver inte välja det.
Sen så skulle jag gärna vilja se en skulle jag ändå vilja se en John Rahm och Shane Lowry boll.
Jag tänkte såhär, ja, det här var ju tråkigast som jag kunde komma på.
Nej, det tråkigaste kom ju när man väljer USAs lag, men
okay.
Det hade nog varit en ganska intressant boll, tycker jag också.
Ja, har du något mer eller ska som på uppstuds, eller ska vi hoppa över till Ville för andra
sidan? Men jag har ju en Viktor Hovland och Højgaard.
Ja, men det kan vara lite nordisk power tillsammans där. Det kanske är bra.
Jag tänker lite så.
Ja, men jag ska hoppa över här och ta mina. Så tycker jag, jag har ju hört lite ryktesvägen att Hovland och Åberg verkar liksom para ihop sig. Så att jag säger att Hovland och Ludde spelar tillsammans. Det liksom vill jag bara säga innan. Jag tror att de kommer få lira med varandra. Inte vad jag hoppas, utan lite också jag tror. Sen tycker jag definitivt att man borde slänga ihop en sån Eldorado-boll. Alltså jag tänker Hatton och Ram alltså. Alltså om de blir lite on fire så kan ju de liksom spränga arenan, tänker jag. De där två liksom slår sig över bröstet boll liksom. Men sen kan det gå riktigt käpplet åt helvete, och då blir det riktigt dåligt med de två med varandra. Så att det är ju lite som att man skickar ut en liksom en
Söndersen och Wesley in för sånt.
Ja, exakt. Det kan gå riktigt bra, men det kan också gå riktigt dåligt.
Och sen det är on fire, men det är ju vilken riktning just det.
Ja, exakt. Men jag tror att de är ju i bra form här, så att jag tror Hatton Rama, så jäklar vad det kan, där kan det bli. Alltså vi måste ju ha någon ny lite polter så här. Ja. Kan Hatton steppa upp och kanske bli den, alltså Polter är inte den nice, så här, det skönaste liksom så där. Han kan vara ganska attitydsfull genom sitt karriär, och jag tänker att Hatton kanske kan liksom växa ur det här och kanske kunna axla en riktig, bli lite liksom publikkär då, om han kan komma igång och vara en riktig Ryder Cup-legend. Sen min sista är ju en person som jag tänker skulle kunna lyfta en annan person. Jag tänker att Rory och Rose, lite så här gentleman's ball typ. Två sköna, väldigt fina idrottspersoner som jag tänker, kan Rory liksom lyfta upp Rose och hitta lite gamla grejer? För vi behöver ju liksom få igång våra spelare också då. Precis som Wesley, liksom, Lowry, han kanske liksom behöver en ram eld här liksom, i 18 hål för att liksom vakna. Det är otroligt viktigt att vi får igång de här spelarna som inte liksom är våra stjärnor. Så jag tänker att något sånt där, så, lite så som typ Fleetwood och Molinari, var inte någonting man hade trott att de skulle dra liksom 5-0. Att Molinari liksom för det lyfte och spelade en Fleetwood. Så att jag tänker någonting sånt.
Ja, spännande ändå. Liksom. Jag tycker om den här kombinationen liksom, av att kunna få in elden i laget där. Och det kanske behövs, som säger Ron Drum. Ja, jag tror han kan nog tryggas igång av rätt personer. Jag har ju tänkt så här istället. Men varför inte? Jag tänkte liksom, självklart så ville ju nu Wotan ha Åberg i ett lag. Men jag tänkte så här, men vi ska få igång brittiska imperiet här. Så det enda jag tänker, det är Justin Rose ska spela med Fleetwood, Matt Fitzpatrick med Hatton, och sen kommer irländarna där på kanterna och dansar sönder om längs vägen. Så då har vi McIlroy och Lowry. Så jag tänker liksom lite sån här härlig Irish dance på den här italienska färgen.
Han var ju gött ju.
Det kan...
Ja, jag tyckte det var bra, en liten, ja, en spännande konvention där. Och om man hoppar över till den amerikanska sidan då, vad har vi där då?
Ja, jag kan ju fortsätta den en gång.
Det tycker jag.
Ja, så vänder på seken. Det är en gjuten klassiker, det är ju, alla vet ju, det är små pojkar som spelar. Det är JT och Jordan.
Ja, den är ju först på min lista också då.
Det är min lista med.
Den vill vi ju se. Den har ju presterat under många år. Det händer mycket, och så det är foursome eller best ball, och de triggar varandra, mycket energi. Det är otroliga slag, och det är underhållande kan man säga.
Ja, men vi vill ju se den, och vi vill se den få stryk.
Ja.
Bara för att det är USAs bästa kort liksom. Det kan sänka hela USA liksom. Man får dem där i gungning och inte prestera bra. Det är otroligt viktigt tror jag. De kommer ju få spela, så att det kan jag inte tänka mig något annat.
Ja, det nästa är ju det som alla varit inne och tänker på. Det är ju Brian Harman och Patrick Kentley i perfekt foursome. Hur tråkigt kan det bli?
Alltså jag kommer absolut inte följa den bollen kan jag säga.
Nej, det kommer helt tomt.
Jag kommer slänga en kudde på dig.
Alltså, jag kommer somna medan man håller på med sina waggles och pre-shot routines.
Herregud alltså. Ja, verkligen. Och jag tänker alltså en... Jag hade en liten sådär, om jag får flika in där. Jag skulle ju vilja liksom få USA lite gungning genom att liksom dåliga matchningar här. Jag skulle vilja se Brian Harman liksom typ bara få Brooks Koepka och få liksom spelet på att Brian Harman så jobbig, och Koepka liksom blir bara irriterad på att ta sån tid, alla waggles och sådär. Jag tror de är en riktigt bra omatch annars. Sätter man de två, jag tror de skulle hata den där klart en hål. Jag tycker Brooks och Cantley.
Ja, men det är lika illa.
Ännu värre.
Scotty Scheffler och Brooks med någon av de två, det kommer ju aldrig fungera. De kommer att psyka sig själva inom laget.
Ja, verkligen alltså. Men jag är på listan, Jonas.
Ja, det sista, det är ju som sagt de två jag nämnde. Brooks Koepka och Scotty Scheffler, två bombers som är snabba, och det händer mycket. Jag hade ju tyvärr inte med Fina och det här laget som man inte fick vara med i World Rally Cup, men jag hade velat se honom där. Men Brooks Koepka och Scotty Scheffler, sista lilla par som jag tycker är underhållande och kul att se.
Ja,
men ska jag köra då?
Jajamän.
Ja, men då säger jag Max Homa och Morikawa.
Ja, men det är lite smygigt tror jag.
Kan vara vass alltså.
Kan vara en riktigt vass boll alltså. Sen tror jag Schofield och Fowler.
Tror inte Schoffly får spela med Cantley. Det är den enda som vill spela med Cantley i hela det amerikanska laget.
Ja, men
annars får Cantley sitta själv i ett hörn och uggla.
Lyssna. Jag ska se skattegenomgången här för handikappet och amerikanska laget.
Sen säger jag Cantley och Clark.
Ja, men det är också en tråkig boll. Men de är ju, just Clark tror jag är den som blir livad i bollen och kommer visa lite positiv energi och ja, klappa Cantley på ryggen när han slår en putt för kort eller någonting.
Ja, precis. Typ. Ja, jag är typ nästan vad ni har sagt där. Jag har ju Spieth och Thomas. Jag hade Brooks och Harman då, bara för att en riktig hatboll då, eller vad man ska säga. Och sen så hade jag tänker att Fowler och Scheffler skulle kunna få lira.
Ja, men jag tror också den. Jag tror faktiskt den kan vara ganska bra. Alltså, jag känner bara liksom Fowler där ute med någon.
Ja, han är ju en bra Ryder Cup. Alltså, det känns som att han är viktig. Han är ju inte så bra. Han har inte så bra facit i Ryder Cup om jag inte tänker fel. Inte något klockrent facit. Han har en del förluster och sådär. Så att, men han har ju spelat lite med Dustin Johnson som är liksom bomber. Ja, det har ju varit lite sånt så att jag tänker att han skulle absolut kunna matcha med någon bomber.
Oh, Max Homa och Kepka.
Ja, då kommer de inte av grin.
Det kan vara en riktigt rolig boll att kolla på.
Ja, men det är väl just det där kanske att Homa måste läsa putten åt Cantley. Men då kommer Cantley först känna så här lite, åh, nej, jag litar inte på dig. Jag måste läsa om den här linjen.
Ja, exakt. Nej, det är gött ju.
Ja, men bra spännande, grabbar. Det här är otroligt. Det ska bli otroligt spännande att följa i alla fall. Och det drar vi igång på fredag klockan 8.00, gissar jag.
Ja, för vår del så drar vi igång igen på tisdag på inspelningsvarven. Vi ska gå och följa både under tisdagen och onsdagen och filma videos, swingvideos och titta på hur de lirar. Så att vi kommer förhoppningsvis ha mycket goda karameller till podden att dela med oss av.
Det hoppas jag, och då får vi helt enkelt dra igenom allting då. Och nu till veckans två segment, men vi börjar med frågelådan. Den här veckan har vi en liten träningsrelaterad fråga, och det passar väl perfekt när vi har båda våra tränare på plats utöver själv. Och det är, om man tränar på wrenchen, hur skadligt kan det vara för svingen om man tränar på fel saker? Kan det vara så att man förstärker sina brister? Vi börjar med William, vad är dina tankar?
Det är en rolig fråga, men ja, stå och träna på sina brister. Alltså så här, jag inte slår golfbollar på ett halvår så blir det inte bättre. Jag slår golfbollar i alla fall så blir det ju förhoppningsvis lite mer, liksom, du förstår i alla fall, klubba boll samspelet lite mer om du slår slag. Så det är liksom inte helt dödfött att bara slå en boll, även om du kanske inte tränar på rätt saker eller tränar på något. Men sen så tänker jag lite grejer som jag tänkte kring frågelådan där, så ja, alltså jag tänker spontant liksom att angle of attack är något som jag ofta ser att det blir sämre liksom. Folk tycker att de träffar bollen bra, där vi pratat väldigt många gånger om podden, jag kan nog aldrig sluta prata om det. Men liksom att ta boll och mark, det är någonting som det känns som man inte får förståelse för riktigt när man står på matta.
Nej.
Så det är så här riktiga bra ballstriking som man får från grästiden tappar man ju lite. Och sen så kan jag tänka mig, om vi pratar att man står och tränar väldigt många slag och har någon gammal ranchmatta och betong. Om vi pratar om sämre slitna ranchmattorna som känns som betong att slå ifrån. Mm. Som inte liksom är nya och uppdaterade. Då kan det ju finnas en chans att det leder till typ handledsförslitningar och sådär. Så leder till skador då.
Ja, exakt. Det är ju rent direkt skador på att du har för dåliga förhållanden och tränar mycket under. Men om man bortser från det här, liksom, visst, du kommer att träna öga-handkoordinationen. Du kommer kanske liksom hitta någon form av sätt att träffa bollen i förhållandevis om du inte tränar alls. Men absolut, teknikmässigt, om du liksom står och tränar på att rotera höfterna väldigt, väldigt mycket, så kan det ju vara skadligt för en sving om du liksom inte fokuserar hur var bollen hamnar någonstans, utan bara fokuserar på höften. Då... ja, du kommer kanske inte ta steg framåt, och det enda du blir på bättre på i slutändan är kanske just att rotera höften innan bollträff, men inte tillbaka till målet. Så det handlar kanske om att hitta någon form av synk mellan det båda. Liksom att, även fast det är viktigt att du tränar specifikt på det du ska göra, så måste du nog kanske hitta tillbaka det här att kunna få bollen mot ett mål också. Så det blir väl en liten kombination.
Ja, men det beror på vilken del man är i processen liksom.
Ja.
Har du många delar du ska liksom jobba på liksom, när jag pratar med mina elitspelare här nu, satt upp en lista om det här grejerna vill vi få förbättring till säsongen. Alltså bollträff för de här delarna, det kanske inte är det vi liksom tittar på primärt, bollträff, bollflykt och så här, utan då kanske vi ska få till några delar, sen så kanske vi kan börja jobba med bollflykt. Kan inte, det beror lite på vad man jobbar. Ska man jobba med ett rörelsemönster? Alltså det beror,
säkert det skiljer sig om man kanske har den här RF500-kappan eller om vi har liksom vårt elitspelare. Just bollträffar kommer inte försvinna för någon som har noll i handikapp. Liksom, fast det tränar just specifikt på mål och boll liksom, under 2 månader.
Ja, nej, men alltså bollträffen i min värld, den brukar ju försvinna ganska ofta, ganska tidigt på många liksom, man gör lite med att ta. Jag såg någon på Ingrid Lindblad här, några duktiga svenskor, med hennes tränare, och stod och slog någon här, och då pratade man, ja, ibland måste man våga för att få det liksom, få igång processen, och då var det väl att de stod och slog en socket 2-3 i rad eller någonting på en träningspass. Så ibland behöver man inte vara så orolig, kanske kommer, ser man till att ha bara bra feedback med sin tränare, vad man ska träna på och hur det ska liksom, vad det man vill uppnå, så tror jag att det är väldigt viktigt. Så får man liksom fundera på vart man är i processen. Och sen är många högre handikapp, de vill ju inte stå och kanske göra så mycket drillande, utan väldigt snabbt går in till att slå bara full sving med boll liksom, om de har en övning att träna på. Det är lite synd om vi ser till oss tränare. Vi har svårt på våra elever att träna tillräckligt länge och tillräckligt mycket på de övningarna man behöver träna på.
Ja, så summera det här nu. Det var ett olika svar. Det beror på kanske rätta svaret. Liksom.
Ja, det är golf.
Exakt, alltså det kan ju självklart hitta sätt att inte utvecklas med att slå boll varje dag jämfört med att inte slå boll. Men om man tänker rent krasst, slår du bollar kommer du med största sannolikhet kunna bli bättre på att spela golf. Om man ser det och jämfört med att inte träna alls.
Så, ja, det tänker jag.
Så hoppas den här har gett lite svar i alla fall innan vi går vidare egentligen med veckans tränarspaning.
Ja, då var det dags för veckans tränarspaning, och här i veckan tänkte jag skulle prata lite om hur man liksom strategiskt kan ta sig runt vissa banor. Och jag tänker, jag var att du tittade lite juniorgolf förra helgen, och jag har suttit och tänkt lite och pratat en del med mina spelare där. Och till exempel om man då tacklar en bana som finns väldigt många lite mindre banor i Sverige, och man kommer till en bana man tycker att i förhållande till det man normalt sett spelar på, så känner man att jäklar vad små griner de har på den här banan. Och sen så tycker man att man missar green och man får tuffa lägen. Man räddar inte lika många par. Hur sjutton ska man liksom behärska sig när man... och hur ska man liksom hantera en sån utmaning när det är väldigt mycket tuffare när det kommer till att greena är mindre? Finns det en bra strategi där? Och vad tänker ni?
Ja, jag tänker kassa här. Att jag har ju använt ganska mycket på att spela boll mot de bredare, större ytorna. Och visst, det är på större greener då finns det ju sagt mer utrymme att missa, men kommer vi liksom säga här små pluttgreener, då blir det kanske lite mer, ja men träffa greener, för att man verkar att missa green så blir missen för dyr, så då kanske inte man siktar på pinnen alls längre.
Nej, men alltså egentligen, och det är ju otroligt liksom att kunna vara så att säga dedikerad till uppgiften i att göra just det. Det är väldigt lätt ibland, även om man tycker man nu ska slå den dit, så vill man ändå liksom snedda över lite för att komma åt flaggan lite mer. Men det är det jag såg på liksom en mer orutinerade juniorer, att sitter det en liten green och så sitter flaggan vänster liksom på green, och så siktar man på flaggan och så missar man en vänster. Alltså man får ju så otroligt tufft slag tillbaka då, för att då är man liksom kort med green då, så att du har jättelite green att jobba med, kanske liksom nedför slut någonting med green. Man får bara en tufft sätt att rädda upp ett par, istället för att man bara försöker sätta bollen på green. Små greener så kommer det inte vara långa puttar om du sätter bollen mitt på green och flaggan står någonstans ifrån mitten. Det låter ju väldigt liksom klyschigt och liksom enkelt, men så enkelt är ibland att har du så små greener och flaggan sitter kort, jag försöker inte att sätta den då på den korta flaggan där, utan bara slå den upp till mitten av green och sen försöka hoppas på att det kanske trillar in någon putt liksom. Hade spelarna som var bättre i det här startfältet, tror jag gjort gott mer åt det hållet, så tror jag att man har haft ett helt annat resultat på tävlingen än vad jag kunde spana på. Absolut.
Ja. Verkligen, för man märker liksom att det finns ju, alla människor har ett spridningsmönster kring sin målbild egentligen, som hur det ser ut. Så liksom slår du från 70 meter så vet du om att du kanske kommer få någon som är 7 meter lång, någon som är jättenära, någon som är 12 meter bred och liknande. Och då blir det, när du krymper greenen, så blir det ju viktigt att få in så stor andel som möjligt av de här bollarna fortfarande på green, om man förutsätter att liksom är tjockare och förhinder runt omkring.
Och det här kan man ju titta lite på, tänker jag. Alltså sitt spridningsmönster, det kan man ju se i en launch monitor och se hur det ser ut. Att om jag siktar ditåt så kommer då mina långa bollar vara där borta, bort till vänster, förmodligen från högerspelare, och de korta vara bort till höger. Och så ser man hur brett det här är och hur, vilken, om det är så att det är tendensen är att jag snittar lite till höger om, eller som väster om, tar du som liksom slår så driven långt. Har väl en tendens oftast att dina bollar hamnar i förhållande till mitten, lite mer till höger.
Jajamän.
Så i min värld tänker jag att du, för att träffa mitten av fairway där borta, det är ganska smalt när du är så långt, då siktar du inte i mitten, utan du siktar ju då lite till vänster för att få så många som möjligt av dina bollar att komma i mitten.
Ja, men exakt, alltså. Jag tycker ju att det viktigaste är ju att man måste ha koll på sitt spridningsmönster, så att ja, man vet dels hur stort det är i både längdled och bredd. För att sen kunna liksom veta vart det är det smartaste stället att tänka att jag ska slå den emot.
Ja, precis. Och försöka maximera antal bollar på green. Det innebär att man kanske då missar någon boll på det där stället om jag nu råkar slå den dit. Men den stora massan av bollar över tid hamnar ju då på rätt ställe. Så att det var en liten sån här spaning jag hade. Och jag kan även se ibland att spelare kanske inte alltid tänker igenom. Man kan tycka att greenen är hårda, men det kanske är att man har haft tre lägen där man får lite spin ifrån ruffen in till green. Och så tycker man att green rullar ut mer än vad den gör. Alltså, inte alltid att spelare, även om de är ganska lågt handicap, drar de bästa slutsatserna. Och då kan det vara att man liksom kanske slår defensiva slag för att man har inte tänkt efter. Ja, fast jag kommer från ett sånt här läge, vilket kanske gör att det ser ut som att det är så där ute vid green. Hänger ni med vad jag tänker?
Ja, helt klart.
Så att det var ju någonting. Och det är lite mer orutinerade spelare, men duktiga spelare, tänker jag, vara klubbgolfaren. Så kanske den vanliga golfaren som lyssnar här kanske har den tendensen också då.
Ja.
Ja, jag kan bara relatera mig själv liksom, att det finns ju vissa avstånd när man börjar röra sig upp mot, liksom man säger klubbor för mig då, över 150 meter. Nu blir liksom, det blir sjua, det börjar bli sexa, det börjar bli femma liksom. Då måste man tänka bort det här, liksom att liksom bara gå dead straight mot en pinne som är på ett hörn, det kanske inte är det optimala liksom. Kollar man på statistik på par tre år och liknande, så blir det, men gör du par resten av din karriär på par tre hålen, så kommer du så helt vara bland de bästa i världen. Och liksom, då blir det kanske den tanken man får ta in någonstans, men mitt på green, eller ha en 17 meters putt, det kanske är okej i förhållande till att vi får det här nedförsläget från en tjock ruff 9 meter från pinnen, som lätt blir.
Ja, men exakt.
Jag skulle nog tro också att man får tänka lite, precis som du säger Jonas, att man måste ju tänka, det är så, men man måste ju också tänka så här, ja men vad är det ifrån för läge jag kommer?
Ja, det är en viktig faktor.
Har jag slagit ett dåligt utslag, ja men då ska jag nog inte försöka gå för flaggan. Men har jag slagit ett klockrent utslag, och då kanske jag ska gå för flaggan. Så att man försöker hämta upp slag genom att gå för flagg när du har slagit ett dåligt utslag, utan då får du ju mer så här, ja, shit, jag har slagit ett dåligt utslag, ja nu får jag slå upp den mitt på green och hoppas att jag kan tvåputta par. Så skulle jag nog säga att jag tänker mer när jag spelar, att ja, har jag slagit ett dåligt utslag, ja men då får jag tänka mer, ja, upp på green, tvåputt par. Har jag slagit ett bra utslag, då blir det mer så här, ja men nu ska jag försöka lite mer mot flagg och försöka göra birdie.
Exakt, annars blir det lätt att många liksom bara njuter av att de har slagit bra utslag, och sen så försöker de vara aggressiva och rädda upp allting när de har slagit de dåliga slagen. Det blir ju oftast väldigt svåra lägen de ska rädda upp ifrån.
Ja.
Så det var en bra, tycker jag, lite tips bara på hur man kan vara lite mer strategiskt smart. Kanske för många som lyssnar på den här podden, testa att bara spela mitt på green på er nästa bana ni lirar imorgon liksom. Bara slå bollen mitt på green, skit i att det finns en flagga där. Flaggan kommer ni bry er om när ni väl kommer upp på green och ska putta. Se om det blir fler greenträffar och det blir lättare, helt enkelt andra, alltså då putt eller wedge om ni helt enkelt får lättare lägen in till flaggan om ni slutar gå flaggan på 18 hål. Vi bara ser vad som händer.
Perfekt tips. Tack för ett fantastiskt avsnitt, grabbar. Och de här lärdomarna hoppas vi hjälper till att förbättra mångas karriär med, helt enkelt.
Ja, det hoppas vi.
Och så tills nästa gång. In och följ oss på Instagram. Följ oss på Spotify och alla andra sociala medier eller olika kanaler där du lyssnar på vår podd. Det är skitkul att se att vår podd faktiskt växer på det sätt det gör. Och i samarbete nu med Golfpointet framöver så kommer vi växa ännu mera. Men tills nästa gång. Ha det bra, killar, och ha det bra alla som lyssnar. Tack för oss.
Hej.
Hej.